Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Lättast lyssnar du på Acast eller på andra ställen där du hittar podcaster eller på sajten dillochduva.se om du sitter vid en dator. David Schutrick var i början av 90-talet en av Sveriges största och mest hyllade artister. Med låtar som Container, Sambos på försök och Finland så fick han en stor fanskara och många efterföljare. När jag träffade David så blev det ett samtal om vilken av hans textrader som Jocke Berg har sagt att han älskar. Och vilken låt det var som självaste Håkan Hellström la ner sin hamburgare till. Sprang ut från hamburgerhaket direkt till skivbutiken och köpte en av Davids skivor. Det och mycket annat. Så, utan att dra på det för länge, här kommer det. Dill och Duva med David Schutrick. Lycklig lyssning.
Dill och Duva med Tungskivormen.
Var är vi någonstans förresten?
Nej, men vi sitter ju hemma hos mig i min lägenhet som jag precis har sålt. Och jag är lite så där förvirrad känslomässigt för jag tyckte så mycket om den.
Ja, den är väldigt, väldigt fin för alla kan ju inte se den här nu, men det är väldigt, väldigt fint här.
Ja, det är det.
Har du bott här länge?
Ja, sen 2009.
Ja.
Eller 8 kanske var till och med.
Ja. Och du gillar kvarteret?
Ja, det är Östra Söder är som en liten stad i staden på något vis. Det är ingen tunnelbana och så är det så... Ja, det är så stillsamt och fint här. Men ja. Det är så nära.
Ja, jag märkte när jag gick hit också. Alltså, man är inte så ofta här nere på,
nej,
den, här,
nej,
på den här grejen. Det är ett buskar att skjuta för. Det är det man ser ungefär.
Och det försvinner snart. Så nu ska de bygga hus i hela, ja, buskaraget.
Ja. Men då är inte du här längre.
Nej.
Men om vi går tillbaka lite i tiden helt enkelt.
Mm.
Vad hette gatan du växte upp på?
Ringvägen 3. I Molkom växte jag upp. Men jag föddes i Örebro och bodde ett tag i England innan dess. Min pappa är engelsman.
Ja.
Så mina systrar är födda i England och de är äldre och yngre. Men vi zigzackar fram och tillbaka och jag föddes i Örebro. Sen så bosatt oss i Karlstad en kort stund för att flytta till Molkom, för det var ju så billigt med bensinen då.
Ja,
så skulle alla bo utanför. Sen kom oljekrisen.
Ja.
Och så var det samåkning som gällde och allt möjligt. Men
vad är det för tankar som kommer upp när du tänker på Ringvägen i Molkom?
Jo, men det är nog ganska varma tankar och fina tankar om just det. Jag är ju intresserad av natur och älskar ju och fiska och skog och springa och sport, ja, och sådär. Så att jag trivdes väl bra i själva, ja, den friheten där som finns i Molkom med skogen och vattnet.
Ja. Var det där någonstans musiken kom in i ditt liv också?
Ja, nu lät det som jag var så himla trevligt. Jag, när jag var någonstans i puberteten där så var det väl, det var en leda som höll på att smög sig på.
Ja.
Och jag tyckte inte det var så kul i skolan. Och gymnasiet var väl någorlunda bättre, men jag tyckte det var ganska så futtigt och saknade kanske leken i livet.
Ja.
Jag lekte mycket när man var liten och mycket fantasi. Och för man, så jag lekte ju nu var små.
Ja.
Men när det tog slut så var det så här som att, jaha, är det här som är, ska vi liksom leva så här? Men då märkte jag att det var, förlåt, då märkte jag att man kunde ju faktiskt fortsätta att leka lite grann med musik.
Mm. Men hur var det innan? Hade du lyssnat på musik och sånt?
Ja, det var liksom, jag älskade Beatles så mycket. Mm. Och Pink Floyd. Peter Gabriel.
Så att kommer du ihåg vad det var det första intrycket du har av musik? Kommer du ihåg det?
Ja, det kan man närmast jämföras med kärlek, tror jag. Mm. När man blir kär. Det är som en euforisk lycka. Och jag ville, du vet, på något vis plocka isär radion. Det där, du vet, så man, jag ville bara veta vad det var som var så bra.
Ja.
Så jag satt med gitarren och lärde mig ackord och försökte förstå vad det var som lät så fint.
Ja.
Och trodde på något vis att om jag bara kunde knäcka den koden skulle jag kunna sjunga som Paul McCartney. Och jag minns väl när jag spelade in mig själv första gången på kassett och spelade upp det sen om Beatles-låt.
Ja.
Och liksom, jag höll på att börja gråta för jag tyckte det lät så fruktansvärt. Och jag hade en bild av att det lät bra. Liksom. Ja.
Hur gammal var du då?
Jag tror jag var 7 eller 8, 9 kanske.
Ja. Men du kom över det ändå.
Ja, det gjorde jag väl. Det var det. Jag började hänga i tvillingarna Rångdals replokal. Och de var ju så duktiga. Men jag var så intresserad så jag satt bara och lyssnade på dem hela tiden. Varenda rep. Och då en dag så flyttade deras basist. Och då frågade de mig om jag ville vara med. Och jag liksom köpte en bas och en basförstärkare dagen efter och kom liksom.
Ja. Vad kände du då när du fick vara med i bandet där, eller med dem?
Euforisk lycka. Jag trodde ju också att det var så lätt. Jag bokade gig liksom typ 2 veckor efter jag börjat. Och sa, du kanske ska lära dig först att spela.
Ja.
Ja, men så var jag lite grann. Jag såg inga gränser riktigt. Jag tyckte det var bara så här, nu bara lär mig hur de här funkar och så kör vi.
Ja.
Och inte så noga med om du ska sitta riktigt eller så där.
Hur gamla är ni här någonting?
Det går i 8:an.
Ja.
Vad är det man? 14 eller?
Ja, något sånt där. Vad var det? Vad, när ni står där och är 14 år, vad är det ni spelar för någonting?
Vi spelar låtar som skriver Kristoffer Bosse Larsson som var väldigt begåvad. Men det var väldigt så här, pubertala låtar om att tillfredsställa sig till LO-katalogen. Och, om att mycket sex och mycket onani.
Finns de inspelade någonstans?
Ja, någonstans finns de. Faktum är att Radio Värmland, jag gjorde en intervju med dem nyss, och då berättade de att de hade hittat en live-konsert med oss. Så, och den skickade de till mig.
Ja.
Så att jag har den nu och det är faktiskt fantastiskt kul att höra på det.
Ja. Vad tänker du när du lyssnar på det nu?
Att det lät bättre än vad jag trodde.
Ja.
Vi var ganska duktiga.
Aha.
Tvillingarna är ju magiskt begåvade. De är ju väldigt musikaliska. Så det är liksom, de höll det på rätt sida på något vis. Och sen så, det blev ju spännande.
Ja.
Jag tycker det är fint.
Vad hette ert band förresten?
Priapisterna heter de. Och det är också pubertat. Det är den här guden Priapos med stå.
mycket sånt.
Ja, det var ju det som var kul.
hur utvecklades det där bandet då? Vad hände?
Ja, det sprack då när vi flyttade till Stockholm. Vi var med i Storstadsrock heter det.
Mm.
Och då fick vi åka till London. Det var så bra ordnat det där för att alla som var med i finalen fick åka till London.
Ja.
Och de som vann fick göra en singel. Men det var så kul grej att dra ihop alla som var duktiga till en Londonresa. Där lärde jag känna alla de här musikerna som sen spelade med Martin Jonsson, Magnus Frykberg och Niklas Medin. Och,
ja. Vad gjorde ni i London? Ni fick spela där?
Vi drack öl.
Ja.
Vi gick på Cats, tror jag. Det är knappt jag minns om det var så, men jag tror vi gjorde det. Men vi drack öl mest och, så här, och bara umgicks. Det var ju superkul.
Ja. Bygga lite som man nu mer kallar bygga nätverk, kan man
precis
säga. Hade man kallat det nu.
Ja, och sen så när vi kom hem från den resan, då åkte vi liksom nästan aldrig mer till Karlstad. Då var det Stockholm. Liksom,
efter. Ja, då hade ni sett världen.
Ja, fått vänner.
Ja. Men bandet spricker där och, eller?
Ja precis, och jag kände sån sorg, lika stor sorg som jag hade känt glädje när det startade. Jag tänkte, Magnus Rångedal och Bosse, det var min röst och jag, liksom, mm. jag skrev ju låtar också där. Det var där jag började skriva låtar också.
Mm.
Jag tänkte, vad gör jag nu? Jag anmälde mig någon kurs i psykologi och bara plugga, så känner jag den där ledan komma smygan igen.
Ja, ja, ja.
Men då skrev jag, då sålde jag basförstärkan och några grejer till och så köpte jag en liten portastudio och gick och spelade in några låtar och så sa Ulf Malm och så faktiskt att han tyckte det var fint och så gick jag till skivbolag och så fick jag typ 4 napp.
Oj,
ja.
Vilket år är det här? Ungefär.
88.
Mm.
Och det här var innan Jakob Hellman.
Ja.
Så jag hade spelat upp, liksom spelat för alla vänner och så där, så alla hade hört det och svenska och allt det där. Och så signade Leffe Käckte som inte då hade signat Orup, tror jag. Eller hade han det? Kanske han. Men i alla fall, då vi väntade och väntade och släppade och jag var just det som jag var ivrig. Liksom. Jag ville ut med det. Nej, vi väntade lite. Vi skulle göra det och det och det. Ja. Och rätt som det så är det Wilmer X på TV och då har de förband en kille som heter Jakob Hellman.
Ja, vad kände du då?
Jag kände det här är någonting. Det här, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är någonting är det. Och mycket riktigt så bara ringer telefonen som satan och då var det ju massor av folk som, lyssna, det är någon som låter lite grann som dig här nu, den på svenska.
Ja,
och det är liksom mer pop, det är lite mer Costello än vad det är, än vad det är liksom blues. Och då
För du har ju sen i efterhand, sa du hela tiden, har ju du hela tiden jämförts med honom.
Ja.
Kan man säga.
Mm. Han har väl säkert gjort grejer innan han släppte det där också. Men just med, jag känner mig liksom lite så här, jävlar att jag inte hann ut innan. Liksom.
Ja.
Men eftersom skivan var helt klar.
Så, men, vad var det som gjorde att den...
Det skulle marknadsföras på en pris och det skulle väntas på julbord och grejer. Jag vet inte.
Som vanligt i skivbranschen. Ja. Det är alltid någon som ska vänta på rätt ögonblick.
Ja, vänta på att få vänta lite.
Ja,
men så var det. Men det var ju, det var väl bra, tror jag egentligen. I efterhand, det var, han var ju så duktig så att det var liksom, drog mig med lite, ju skapade någonting som blev en svensk pop.
Ja, och, precis.
Så att det var ju...
För sen släpper du din första, första skiva där.
Och det var jag lite grann sådär. Jag hade ingen självkritik riktigt. Jag bara körde på. Men sen tyckte jag nästa skiva Finland där, då började jag liksom, just det, jag måste ju samla mig lite grann. Och så hade jag fått några käftsmällar i tidningen så att jag, och då blev det ju bra. Då fick jag ju fina ord och då började folk tycka om det.
Men även om vi håller oss kvar vid den första skivan, det finns ju ändå låtar som har blivit väldigt, väldigt stora, får man ju säga.
Ja, men samma försök går ju fortfarande på Sportradion. Den är ju stor.
Ja. Kommer du ihåg när du skrev den här låten?
Ja, det kommer verkligen ihåg.
Hur gick det till?
Jag bodde med en tjej, vi bodde vid Drejagatan och så solen sken in där och vi bodde i tredje hand eller vad det var. Och så tänkte jag, måste skriva någonting om det här bostadsproblemet.
Ja.
Alltså liksom... Fan, man vet inte var man ska bo. Liksom. Hur gör man då?
Det är ju rätt grundläggande
grejer. Då var det så här, tyckte jag så här, men okej, man måste väl kunna få bo någonstans i alla fall.
Ja.
Nu förstår man, det är inte så självklart.
Nej.
Men då skrev jag den där låten. Den är liksom lite rolig så där. Nej, men jag tycker om den, men jag förstår dem. Den är liksom... lite rolig.
Ja, det finns ju nästan inte en människa i det här landet efter den där som har blivit sambo med någon som inte har fått höra den där låten. Nej, eller som inte har fått att folk har börjat nynna på det och det ska sambos på försök och allting.
Ja, kul.
Hur känner du själv inför texten nu?
Jag tycker själva kärnan är att vara sambos på försök. Det är liksom... Ja, hur ska man annars göra? Hur ska man annars prova?
Nej.
Men, det är lite lustiga i det, lite Robban Broberg-aktiga kanske. Det kanske inte jag tycker är lika kul idag. Men jag känner så här, man kan inte hålla på och liksom gräma sig för vad man har gjort heller. Det är bara att köra på. Jag gillade det då. Jag tycker den är charmig.
Ja.
Igår spelade jag i Skottvång och då pratade jag just om det här när jag körde den här låten. För jag har inte spelat den så mycket, liksom. Men så märker jag att folk tycker om den och så känner jag liksom, vad är det? Jag vill bara köra liksom, om det, jag var liksom 17 år 19 år när jag skrev den liksom, det var jag då. Jag måste ju, så är det ju med alla låtar nu, hela min karriär är ju en 25-åring. Och liksom, ja. Ibland låter det konstigt när jag sjunger den sådär nu, men jag, så måste man ju
fast grejen är också lite att den är ju faktiskt fortfarande aktuell i Stockholm.
Mm, vad bra.
Att det känns som ett andrahandskontrakt som inte världen vet och allting. Att den är ju helt tidlös på det sättet.
Jo. Men det är väl det där får man ju höra liksom. Vi ska gå ut och ta en öl och vi är sambos på försök. Det är några av de där grejerna som är Stockholm, tror jag.
Ja, det har ju till och med blivit så att det står i så här bostadsrättsföreningar att man får hyra ut sin lägenhet i andra hand om man ska bo med någon annan sambos på försök. Mm. Det står i min bostadsrättsförening där någonstans. Så det har blivit en paragraf.
Precis.
Det var så långt än. Men hur gick, kommer du ihåg tiden när skivan kom ut där och låten kom ut? Hur var den tiden?
Ja, men det var så annorlunda. Jag känner mig som en gammal gubbtjuv när jag pratar om det. Men liksom, vi graverade skivan. Vi gjorde den på vinyl. Liksom. Mm. Och man mastrade och graverade. Jag hade ingen koll på det. När jag skrev på mitt skivkontrakt, då hade jag tydligen skrivit på ett förlagskontrakt. Jag visste inte ens vad jag skrev på riktigt. Men sen blev det skiva och sådär. Men jag var, när jag graverade och tryckte och allt, jag visste ingenting. Så kom Marie Ledin och frågade: du, det kommer ett nytt format här nu som heter CD. Vad säger du, ska vi köra? Nej, skit i det. Vi satsar på kassett och vinyl. Ja, men sen så blev, men liksom just det kändes lite speciellt att vara med den där tiden när det var så. Det var liksom sista året de gjorde det där på Polar i alla fall, här på tryckte. Mm. Så jag hann precis liksom med första låtarna där och sen, och den skivan kanske var också, men den kom ju på CD också, så det var singlarna som var bara som jag sa nej till CD. Och
det låter lite som att du ser tillbaka på det som att det var en väldigt naiv tid, inte bara för dig utan för liksom någon sorts musikbransch. Liksom.
Ja,
eller?
Det var liksom efter tre med, vad heter han?
Ulf Elving.
Och sen, då har man hört, det var så, jag tänkte, wow, Ulf Elving, och man kommer dit och blir behandlad som en liten lort, kanske med all rätt, men det var bara, det var så stort och alla var så tuffa och det var så viktigt allting överallt. Och,
ja.
Och ja, det kanske det är nu också, men jag, på något vis så tycker jag att det var väl lite färre tv-kanaler, lite färre radiokanaler och det, allt blev så stort. Om du var med där, då hade du klarat det på något vis.
Spelade du mycket under den här tiden ute live?
Nej, inte så mycket. Och sen hade jag ju aldrig sjungit, så det var ju lite dumt. Om jag skulle vilja göra om någonting, då skulle jag verkligen vilja guida mig själv i den där tiden och säga, ta det lugnt, gå ut och spela med bara gitarr och piano och kör på små ställen när man lyssnar, försök inte att förstöra något diskotek i Växjö liksom. Det är inte bra att komma så där och försöka, folk vill ju supa och ligga med varandra, de vill inte höra från någon som sjunger, det är liksom, de vill dansa. Så att det är ju, man borde ha varit lite mer försiktig där. För det tyckte jag var, hälften av den giggen var öken.
Ja.
Men sen i och för sig när Blå Container kom, då var det ju lättare. För då var det liksom då drev ju publiken på ett annat vis. Liksom, och det kunde vara utsålt och sådär. Då var det en annan känsla, men
Vad gjorde den här uppmärksamheten för din musik, det du, grejerna du skrev? Då har du fått en hit där och folk visste vem du var, sen skulle du göra nästa skiva Finland och...
Jag har ju alltid varit sådär att jag håller på att oroa mig för saker innan och jag liksom har på tänkt så här, men tänk när skivkontraktet tar slut, det här kan ju inte hålla på för evigt. Så jag håller på att tänka direkt först och liksom till och med talade om den med skivbolaget. Hur länge kör vi egentligen? Liksom. Men nästa skiva, då var jag på den. Och det skrev jag faktiskt bara 12 låtar i rad.
Mm.
Och det är de 12.
Under en väldigt kort period?
Ja,
eller?
Jag bara körde och skrev 12 låtar. Mm. Och det var någonting magiskt med det där. För sen när jag gjorde hobbyskivan så skrev jag kanske 50. Mm. Och valde mellan. Men Finlandskivan kanske är bättre. Det är så svårt att veta. Ibland kan det vara, liksom, man vet, nu är det är nu som gäller. Jag kommer inte skriva, jag skriver de här nu. Och då på något vis så sorterar man innan.
Mm.
Men Men, ja, men man tror ju att bara har man som riktigt många, man hörde så här Mauro Scocco skrev i 1000 låtar och valde två. Men så fick man ju lite komplex, men
du satsade på kvalitet helt enkelt direkt.
Ja, men någonstans sorterar man kanske i huvudet, fast jag vet. Ja, nu idag tror jag man måste faktiskt skriva ganska många. Och stöta och blöta dem lite mer.
Mm. Men om vi håller oss kvar vid den här Finland låten kommer ut där. Blir ju också en väldigt stor hit.
Själva Finland-skivan eller Finland-låten?
Ja, låten.
Mm. Första singeln på den var... Ja, det var kanske Finland.
Ja, det var nog Finland,
tror jag. Ja, just det. Du har rätt. Ja, men den började spelas jättemycket på P3.
Ja. Kommer du ihåg när du skrev den och tänkte fram den? Eller
jag gick på Rish mycket och började se ett mönster i hur man liksom... Och Hannas krog hade öppnat då också, ja, just det.
Mm.
Och det var ju vårat... Liksom våra alla musikers kontor på något vis. Vi jobbade på dagarna och så gick man dit och drack öl och träffade journalister och andra. Och så pratade man och så... Och... Ja, men precis som den situationen så tyckte jag var... Ja, men krogsituationen måste jag ju ha med.
Ja.
Mm. Så den började med så. Och sen så var det här liksom, varför är vi där? Vi alla söker vi någon.
Ja.
Och var är hon? Och då så skrev jag liksom, hon kanske är i Kina, jättetråkigt. Så bara kände jag, vad tråkigt. Och så bara tänkte jag, jag har aldrig varit i Finland. Jag har alltid tänkt på Finland som ett hörn av jorden.
Ja.
Som det är så långt bort man kan komma åt det hållet på något vis. Och sen är det kanske Kina ännu längre bort. Och, ja,
det är väl lite det för första gången jag hörde den, eller när man började tänka på det där, det var ju att Finland är så långt bort, men det är ändå så nära.
Precis.
Man vet inte.
Ja, det är så nära.
Genom hörnet, men ändå liksom...
Just det. Det är verkligen så. Och det är väl det som fångade många. Liksom, att det där hon kan vara väldigt nära, ändå är hon långt bort. Jag kommer aldrig träffa henne där.
Vad fick du för reaktionen när låten kom ut?
Jag fick väldigt bra recensioner. Jag minns... Men det finns vänner som sa att det här är den bästa texten och den bästa. Sen så åkte vi med skivbolaget upp till Sälen och så var det någon sån här ring så P1 eller någonting, då var det någon så här: fan, vad får man spela egentligen på dem? Jag ska spela den sämsta jävla skit jag någonsin hört. Så klämde han på Finland där. Och alla i bilen tystnade liksom så här, och försökte sänka ner mig. Jag tyckte det var ganska kul redan då.
Det var någon som inte gillade
det. Någon gillade det. Jag tyckte att man kan inte sjunga så. Det hade varit mycket mer... Vet, så här, ja, men vet hur det var då... Den 80-talspoesin var ju så långt ifrån, så att det var ju de tyckte att det lät snuskigt. Nej, jag vet inte hur de tyckte det lät.
Nej, men 80-tals lyriken där var ju musik, den var ju lite mer pretentiös,
precis,
kan man säga.
Precis, det var precis det man var, vi var rädda för, eller de som jag kände, vi var så trötta på det där liksom svart kaffe och poesi.
Ja,
men nu kan man ju vara trött på oss, eller på mig. Men så att det går ju alltid fram och tillbaka det där.
Ja, det gör det verkligen. Det kom ju en låt till där också, Blå Container. Som också är en finurlig text på något vis.
Ja.
Att hitta någon in container bland massa gamla grejer. Vad kan du berätta om den?
Ja, men det är väl det här lumparlivet. Man hade massa begagnade grejer och man gick och sålde dem och köpte en skinnjacka som man tyckte var fantastisk. Hur kan någon sälja en så här fin skinnjacka? Och så hade man en likadan eller någon annan som man gick och sålde. Man tröttnade på det och saker fick nytt värde.
Ja.
Så var det Kattis Ahlström som skulle göra ett program som skulle heta eventuellt Container och fråga mig om jag kunde skriva någonting till det. Så blev det ingenting program, men jag behöll den där container-grejen. Men jag var inne på det här med sakers nya värde. Och kärleken också då, med att komma in i det där. Och där märkte jag ju att det hände någonting. För det, när jag hade gjort den, då märkte jag liksom att... ja, men på ett sätt som jag senare alltid sökt lite grann. Mm. Så här, jag visste ju inte då vad det var, men jag märkte att alla bara reagerade hela tiden. Från, om man mixade i studion kom städerskan in och frågade vad det var, och de ringde och skivbolaget frågade, och alla var så himla glada, och det var femmor i tidningen. Mm. Sen, men innan också vänner, alla, kan du spela igen? Jag jobbar med mellanstadiebarn, och de bara, kan vi inte höra den? Kan vi inte höra den och den? Ja, men kan jag inte spela någon av de andra? Nej, för fan. Nej, men det var liksom, det är någon tydlighet i den.
Ja.
Som är...
Den är ju tydlig med en twist.
Ja,
den är också, man ler ju lite åt det liksom. Åt den absurda situationen som
ändå... Den är lite skrämmande kanske också på något vis. Alla tänker lite
ja, skrämmande fast ändå trovärdig.
Ja, men just det där med hur ska man veta liksom, när ska man sluta leta? Den är ju retar sig vissa på som tycker att, men vad fan, du får bestämma dig någon gång. Du kan ju inte komma här och tro att det ska vara roligt varenda dag. Liksom de tror att lite så att man är...
Men alla de här låtarna är ju, de är ju precis som det jag sa innan, när vi pratade om innan, de är ju aktuella fortfarande. De har ju liksom någon sorts så här, de står ju utanför tid på något sätt liksom, att någon skulle fortfarande kunna säga idag sjunga samma sak med, och det blir trovärdigt.
Ja, men det, jag blir glad när du säger så. Jag hoppas att det stämmer.
Ja, jag tycker det. Jag säger att det är så. Det är min podcast, så jag bestämmer.
Ja, bra.
Det finns ju en annan på den här filmen när du släppte singeln där, på B-sidan, kommer du ihåg vad det är för låt där?
Heter den Grön kajal?
Nej, inte just på den.
Nej.
Det är en låt som är tema från en film.
Tema Kärlek och idoler.
Ja, just det.
Just
ja. Det. Som var till någon sorts film om brevskrivande barn i Småland typ.
Nej, det är från Värmland. Det är min barndom och det handlar om... Och jag minns att Jocke Berg tyckte om den raden. Om man tittar i min hand, då skulle hon få se sitt namn, men ingen kommer någonsin att få se det. Det var om kär i tonåren. Och det var, den var, det handlar ju om mellanstadiebarn. Jag hade jobbat mycket med mellanstadiebarn och skrivit musik med dem, och det, jag skrev liksom det jag hörde om dem. De var så kära i Roxette och,
också så här, det blir väldigt starkt liksom, kärlek och idol. Man känner ju igen sig i någon sorts brevskrivande grej. Det är väl det som man skriver om. Om man har en brevkompis liksom, på något
sätt.
Det sätter fingret på det precis liksom.
Ja, jag gillar den också.
Ja. En tredje låt på den här som jag har funderat lite över. För jag får inte riktigt kläm på den. Hon säger hon är bakfull. Jag vet inte, det är ju så här, om jag lyssnar på någonting, vilken känsla man får.
Den är flummig, va?
Ja, den är bra. Det är inte det, utan det är mest att den är så, den kan betyda antingen någonting bra eller någonting väldigt, väldigt dåligt.
Jag tror inte det är så jättebra.
Det är så.
Det är nog lite sorgligt. Men det handlar väl liksom om att, ja, en känsla av att jag håller på att gå åt helvete. Men det är någon som höll på väg åt ett annat håll, lever ett annat liv. Liksom, inte riktigt två längre.
Nej.
Men det är som liksom, den är gjord som att det skulle vara ganska fint.
Ja.
Och han låtsas att det är fint och försöker säga att det är fint. Men alla förstår ju att det där kommer ju inte sluta bra.
Nej, man känner ju med berätta jaget att det blir någon sorts så här, du är lurad liksom.
Precis,
det är
lite precis. Men det var, jag tyckte det var så fascinerande, för det var en kvinna som gick omkring, det började så, det låter dumt, men jag har köpt en 2 kronor för 40. Det var en kvinna som gick omkring där, och jag fick möjlighet att sitta och prata med honom för att sälja 2 kronor. Alltså 2 kronor, jag tänkte, kom inte hit och gör narr av mig, det finns väl inga 2 kronor. Men det fanns det ju.
Ja.
Och då är det mycket skrap för den då. Ja, men det var så här, jag tyckte det var roligt, och sen så när hon berättade, men så, varför gör du så här då? Jo, för min man har dött. Och då blev det mer allvarligt, och så, han samlade på pengar. Vem gör inte det? Alla samlar på pengar. Det är väl det man samlar på. Men sen så ja, men då kämpade han hela sitt liv för ihop de här 2 kronorna liksom.
Ja, ja.
Och vad det var för, med konstiga pengar.
Ja, ja.
Och och kanske liksom försummade henne.
Ja.
Sen ska hon hålla på och liksom försöka jaga runt och fråga alla om att sälja dem för att få rätt pris på tunnelbanan. Ja. För det var väl ingen bank som ville köpa dem där.
Nej. Liksom.
Och då, på något vis blev det sorgligt en gång till att hon ska hon försöka få ihop lite mer än 2 kronor för varje 2 kronor.
Det blev som hennes hem på honom i efterhand på något
vis. Ja, eller synd om henne. Han var ju borta och då ska hon hålla på och jobba med hans hobby.
Ja, precis. Ja. Någonstans här också så började du skriva med Bo Kasper. Lite musik.
Ja, det var ju så här. Jag tog lite baslektioner utav Micke Malmgren som är basisten. Och så när jag drog ihop mitt band samförsök första, så var det ju Bo Kasper mitt band utan Bosse. Så, och de fanns ju inte då. Så frågade de mig om jag inte skulle ta med en kille på kör som heter Bosse Sundström. Nej, tyckte jag. Och så sa de att det var Lars Halapi som jag spelade med också. Han sa att vi funderar på att göra en egen grej nu här med liksom samplingar, det var ju så inne då. Fast på jazz-samplingar och så försöka göra svenska popsånger till det. Ja, jag bara lycka till. Alltså jag fick ju vara med och skriva lite grann. Jag skrev en låt som heter text som heter Hår. Och sen så skrev jag den här Vi kommer aldrig att dö. Sen så Bosse.
Hur var samarbetet?
Nej, det var inte så mycket samarbete. Jag hade tänkt på det här med Hål var bara, jag fick musiken och så körde, men Vi kommer aldrig dö hade jag en text som jag hade tänkt ta själv först, så tänkte jag, men det här, och det var en tanke om det här, men jag tänkte så här, att det var så många homosexuella som var så framgångsrika på alla möjliga sätt med parfymer och så fort någon besteg något berg i topp, då var det en homosexuell, eller om det var kläddesigners, alla var så, så tänkte jag, vad skiljer på den här tiden, så var det inte lika lätt att skaffa barn. Så tänkte jag, men det är kanske det då, att man på något vis får sitt lystmöte med det lilla barnet som uppfyller massa grejer, men om man inte har den grejen, då kanske man vill göra en annan liten repa i stenhällen på något vis.
Ja, att man får ersätta det något annat.
Man vill liksom göra sig lite odödlig.
Ja.
Och det handlar om att göra sig odödlig på något vis. Man står inte ut med förgängligheten och alla verkar plågas av den lite grann, att de inte spelar någon roll att de var där och så.
Ja.
Och jag tyckte det var så intressant med hela den här saken. Jag hörde liksom radioprogram om gamlingar som berättade vad de ångrade och kanske talar emot det här låten, men det tyckte jag var intressant om kvinnorna ångrade att de inte hade hållit kontakten med sina väninnor. Mm. Och männen ångrar att de hade lagt ner så mycket tid på sitt arbete och försummat sina barn. men jag tycker sånt där är så otroligt spännande att få facit på vad man skulle ha gjort innan liksom. Och jag har lite så här, lite ångest för det där med hur fort tiden går, och det är ju kul att få lite tips av dem som har gjort det redan.
Man kanske skulle lyssna på fler äldre människor.
Jag tror det. Men just det där att man vill göra, man tror att man är oersättlig, och sen så kommer en ny chef ta över företaget, så går det ännu bättre. Och så har man liksom försummat dem man älskar. Men det den här låten handlar om, det är ju det man vill göra. Det ska märkas att man var där en stund, och man vill ju. Och det där har väl alla en liten dröm om.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sen så börjar du göra på din, din nästa skiva, hobby. Tänker du innan, eller har du tänkt innan när du ska göra en skiva, så har du uttänkt något tema, eller hur?
Jag tänkte att den skulle handla om tiden, tänkte jag. Men sen sprack det lite grann. Men i TikTok började lite så, så tänkte jag skulle fortsätta att, med min åldersnoja. Och att hur fort det gick och sådär. Mm. Och så... men där jag var, jag hade någon slags kommit upp på en liten höjd, eller liksom lite nivå då med Finland.
Mm.
Och kände att det var lite coolt.
Mm.
Och kände att nu måste det bli ännu bättre, större. Mm. Nu ska det...
Mm.
Så jag liksom... Höll på.
Du sa att du skrev väldigt mycket låtar.
Ja, jag skrev jättemycket då. Och liksom, du vet, så här, man nästan spänner sig. Du vet, det är som allting. Så fort man börjar spänna sig så blir det ju... Man måste ju kunna slappna av och släppa fram. Mm. Liksom. Men... alltså, det var inte lika roligt. Det var inte lika roligt att göra. Så, men sen kan jag tycka att den är fin. Och jag tycker om Faller-låten och TikTok. Mm. Och jag tycker om... Nej, jag tycker om många av dem där. Men
just den här Faller är några textrader där som jag har sparat på något sätt.
Mm.
Som en tunna i Niagara, som priset på en modevara faller för dig.
Mm.
Det är också, det är väldigt finurligt.
Ja, men tack. Jag fick en fin komplimang. Håkan Hellström sa att han hade suttit på Klock. Och så hade han hört Faller. Den gick, vi hade någon deal med Klock att de skulle spela den. Så den gick liksom varenda minut typ. Den gick jätteofta. Och då bara sprang han och köpte skivan på en gång. Och sprang hem. Han älskar den. Och, så det var ju kul att höra sådana grejer. Jag jobbade på mellanstadieverksamhet i Aspudden. Och då var det en liten tjej där som jag hade hand om som hette Nathalie. Och det är hans fru.
Jaha,
så det var ju lustigt. Så det, på så vis så...
Allt sitter ihop.
Ja.
Fantastiskt. Tidningen Pop utnämnde dig till torsdagarnas talesman. Det är ju lite för, med texten där.
Ja,
tack. Men den här vardagspoeten på något sätt.
Men det är lite den samma idé som att vi som njuter mer av våren än själva sommaren. För att för då har de hela sommaren framför sig. Det är den tanken.
Mm.
Och det var ju då man hade vanligt måndag till fredag arbete. Då var det så här, helgerna var så fruktansvärt viktiga. För man slet så hårt liksom, och sen så bara då snart är jag ledig. Och
så har man bara två dagar på sig och då ska söndag, allt hända.
Liksom. Precis, och söndag kväll var sån aj. Och den handlar mycket, men då minns jag då liksom att men torsdag, det är ju fantastiskt, för det är ju nästan fredag. Och,
ja, det är ju torsdag idag faktiskt.
Ja, och jag kanske ska dricka ett glas vin tillsammans med några kompisar ikväll. Och det, men jag ska faktiskt jobba imorgon. Så att,
men du sa innan att du tyckte inte att det blev så bra, eller att det inte blev lika... Som du hade blivit innan. Vad var det? Vad kom det sig då?
TikTok.
Ja, eller hela skivan.
Nej, hela skivan. Ja. Jo, ja. Nej, jag saknade bara Blå container.
Ja.
Liksom, den var ju så... Det var så... Det var liksom... Den gick över liksom. Mm. Och den var ju mest spelade. Och den var mest spelade skiv. Den var faktiskt väldigt... Den var, jag vet att hela hobbyskivan var mest spelad som skiva.
Mm.
Liksom på P3, men inte någon singel på det viset.
Nej. Så den är mer liksom...
Den var jämnt, det var Faller och TikTok och Hon är din spelare, så tror jag. Men det var liksom lite annat ljud och Linda Skugge var arg som fan på allt möjligt och sa att nu har du verkligen, nu har du verkligen floppat.
Att det var kört.
Ja, hon var ju så rabiat på den här tiden. Hon var liksom, så att, och jag minns att det var så fruktansvärt. Så hon hade liksom makt på fredags. Så då bara liksom bara blinka telefonsvararen som jävla tok när man kom hem. Då visste man, aj, nu står det något elakt i Expressen.
Ja, Expressen fredag.
Ja, och det var ju liksom enda gång liksom, och bara, Sen gick det över och så var det Johan Kroneman som försvarade mig någon gång med att säga, men hur fan kan hon få sån makt och liksom kan skriva nästa gång Olle Ljungström har druckit en mellanöl och den och den har gjort. Men sen, och då, liksom, då tog det fart igen liksom. Ja.
Så det, för du gör ju ändå en skiva till där sen, David.
Ja.
Mm. Vad kände du då efter att det då hade, om du nu gick in i den med den här känslan att så här, du saknade hittarna och sånt?
Ja, men jag kände väl på något vis att det var förbi. Det var liksom ja, men liksom, det, jag kände att jag, ja, nu gör jag en skiva till och det är kul och jag känner många som tycker om att spela med, men jag kände att det, liksom, det där tåget har gått lite så bara. Men det var kul. Det på något vis var det en ny energi och det var lite, det var nytt. Många grejer var nya.
Mm.
Och lite samma. Ja, men det var
kan ganska, det vara någon befrielse i det när man gör musik? Att, för det du beskriver är ju som att helt plötsligt släpper pressen på något vis också. Mm. Liksom. När du kommer till insikt att ja, det här kanske det var det som det var. Liksom.
Ja, och sen glömmer jag, det var ju inte så att man hade ett skivkontrakt så man hade tre skivor. Det där har jag aldrig varit med om. Det var ju upp till bevis varje gång. Mm. Så att jag gick ju upp, men då hade ju Record Station lagt ner, så det var ju BMG och... Och de var väl inne på att skita i alltihopa. Men sen så spelade jag upp skivan för dem och då vågade de inte det, även om sen de kanske ångrar sig. Så, ja, men då tyckte de den lät bra och blev så här, nej, vi kör. Och då, det är ganska schysst för dem. Liksom, de betalade ju allting. Och ja. Det fanns ju budget på den tiden. Och sådär.
Men de vågade inte säga nej helt enkelt.
Jag tror det var så. Jag vet inte, men det var, jag var helt inställd på att nej, men nu kanske jag inte har något skivbolag, men det vågade de i alla fall inte.
Mm.
Så det var ju liksom riktig inspelning och riktiga betalda musiker och sådär. Mm. Det är liksom roligt när man tänker på idag hur billiga skivorna är om man betalar in. Om man då gjorde en skiva för 350 000, det var ju så mycket pengar mot vad... Och video gjorde man för 100 000.
Ja.
Wow! Då får vi inte ens 5 000 nu för det inte.
Nej. Det älskar allting vara gratis. Ja. Eller skivbolaget vill ju att du ska komma med en helt färdig producerat.
Ja, precis. Och bara, alltså, då kan de säga att jag har en idé. Gör en grym video med, och du tar med alla vänner. Och,
ja.
Och du kan få en käftsmäll och en macka.
Det är precis så det fungerar.
Ja.
Men det som där i slutet av 90-talet, det är ju du går ju in i någon sorts ny karriär där, kan man säga. Att du börjar jobba med andra och sånt.
Ja.
Mm.
Ja, precis. Men jag tyckte det var kul. Jag tänkte, men jag vill hålla på med musik och ska man, jag hade väl planer, ska jag plugga till någonting eller ska jag göra någonting annat? Nej, men jag kör nu här.
Mm.
Och då höll jag på med, vi gjorde Mona Mastiff, jag och Mia. Mm. Och så gjorde en skiva som heter Herr Mask är bäst. Två barnskivor med två olika. Och sen hade jag börjat skriva lite manus.
Mm.
Och så startade vi Selfish tillsammans med begåvade Johan Lindström och Lina Englund.
Mm.
Och senare också Andreas Dahlbäck. Det var ju fantastiskt band. Och vi gjorde en så fin skiva, tycker jag.
Mm. Det blev en skiva där.
Ja, vi gjorde ju två till ungefär. Men det var ju också den här hitsökandet. Och vi skulle också göra mycket hit. Mm. Men ändå var det ju... Den tjej som heter Alana Davis i USA. Hon hörde av sig, eller hennes skivbolag, och tyckte att det var... Lonesome Road var en sån rå, stark hit. Så hon tog ju den och släppte den i USA. Och jag tror det var hennes liksom, femte mest spelade skiva, låt. Så att det var ju, det fanns säkert, det är ju så där, man, det är så svårt att säga vad det där var,
vad det skulle kunna ha blivit.
Ja, vad en hit, vad man ska ha gjort och så här liksom. Men
du går i alla fall in där någonstans och du började just med det här med barnmusiken och sånt.
Mm. Jag ska säga min karriär så var det den, alltså jag hade faktiskt lite planer på att göra en skiva till. Men då när Johan skulle producera Svante Thuresson så ville jag ha låtar, då gav jag alla mina låtar till den här Vi som älskar att slåss skivan. Så att där är de låtarna som är facit och undanflykt och men många av de här som jag verkligen hade tänkt göra göra själv, de hamnade där, och det gjorde ju han jättebra, och Johan är ju fantastisk producent, så de låter ju jättefint där.
Så du gav bort ditt sista där, kan man
sen säga. Tog jag tillbaks facit när jag gjorde en bästa avskiva och gjorde en ny version på den, men den tycker jag om.
Hur är det att ge bort sitt, det som du, för då har du skrivit det till dig själv egentligen, har du tänkt.
Ja, för mig var det bra, jag tror det är svårare för en äldre man och liksom ta upp sådana där grejer och, liksom och göra dem till sina, och det kan jag ha förståelse för, men jag tyckte han gjorde väl det jättebra.
Nej, men jag tänkte utifrån ditt, kände du det någon gång att vad gjorde jag nu?
Nej,
det är bara...
jag var ganska trött på mig själv liksom, jag var liksom, jag, det hela selfish och barngrejerna och det här var ju så här, jag är trött på mig själv, och jag tyckte jag hade sagt det jag ville säga det mesta liksom. Och sen hade man någon slags dröm om att det skulle kunna göra något, att det skulle kunna hända något annat med någon annan. Och det gjorde på ett vis, för nu för tiden lever jag ju på det som Mia och jag gör, och det var tack vare den här Mona var stiffskivan som släpptes in i 7, och tog Bohuslän Big Band upp den några år senare utan att vi visste om det, och gjorde storbandsarv på det och turnerade med det, och så hörde de Göran Berg av sig, som en fantastisk person i Göteborg, han säger, ja men vi har ju turnerat med den här nu ett halvår, vad det var. De hade ju spelat jättemycket, och då hakade vi på det där och började göra mer, så gjorde vi fler arv och vi spelade med dem mycket, och det har vi gjort mycket nu.
Ja, för nu gör du mycket orkesterpop. Vad kan du säga om den? Det är också barn, räkna med skägg och allt sånt där som väldigt många barn känner igen nu.
Ja, nej men det är fantastiskt. Det är ju precis allt det som inte man fick göra som vanlig artist. Liksom det är en sån... en frihet på ett vis, men samtidigt är det ju vissa ramar, man måste ju hålla det enkelt, men det är väldigt nyttigt det, man måste hålla enkelt, vad är det man vill säga och hur tydligt kan man säga det? Nej, det här är ett ord för mycket för det måste bli så och just det där, man älskar ju, jag älskar begränsningar, ramar och det blir liksom på något vis det av sig själv när man skriver till barn.
Är det mycket lek du pratar om innan det, att du började med musiken för att leka?
Ja.
Är det den leken som
det är
kommer?
Det är nog det. Det är någon synapser i hjärnan som hoppar när man gör det där. Ja. Så man får någon kick.
Ja.
För att det är någonting som är beroendeframkallande. Och framförallt om man kan fånga... det var väldigt roligt tycker jag att försöka göra det så att jag själv... tycker om det, men att barn ska förstå.
Ja.
Särskilt med min son som jag kan testa på. Jag märkte om han hade någon idé och spelade, så bara gick han iväg. Liksom. Ja. Men om det var någonting som var lite kul, kan jag sitta och spela, då kan jag ställa sig bredvid och så bara fråga vad händer sen och vad gör det där. Liksom, då har man någonting.
Bättre än alla skivbolag i världen.
Ja. Nej, men det är fantastiskt. Och det är en låt nu som heter Jag slog en kille idag. Som handlar om liksom bullins vinkel på man slår någon och det är en jobbig jävel och man slår till en slut, och det var ju han som hade gjort det, men det är fantastiskt när vi spelar den låten, så ja, men vi är lite på, vi är inte alltid på den fina goda sidan. Nej, i orkesterpop. Nej. Vi är ofta så här, man ställer lite frågor, men då blir det alldeles tyst jämt, och hur busigt det än är och hur många ADHD-ungar det är liksom, så blir det liksom, då blir det tyst. Vad då? Slår du till? Näsblod? Va? Ja, men det, där händer det någonting. Det spelar ingen roll om man har skriker eller hoppar och mår ni bra, skriker hela tiden. Det, då är de inte tysta eller koncentrerade. Men det där, det fångar.
Det är väl att barn behöver ju också någon som säger allvarliga saker, som säger liksom, så här kan det vara också.
Så är det. De är ju precis som vuxna. Ja. De är ju intresserade av att lära sig hur de ska leva i sitt liv. Liksom. Mm. Och de känner igen sig i det där man blir irriterad. Och de känner igen sig. Och våld ligger ju människan väldigt nära.
Ja. Det gör ju det. Men hur, du lever ju på det här nu. Att göra de här grejerna. Kan du känna någon gång skillnaden mellan de här två karriärerna, eller vad man ska säga? Det är ju som att du har haft två stycken med en paus emellan.
Ja, jag ser det som så här, att om jag inte hade haft barngrejen här nu, då hade jag jobbat med en annan som var längre från musik, och det är så kul att fortfarande få liksom stå i köket medan de andra lagar sina fantastiska grejer. Man är liksom med på något vis ändå. Ja. Även om inte liksom, jag tycker några svenska artister är helt lysande, som jag sa, Håkan Hellström och Veronica Maggio, de här tycker jag är ju fantastiskt bra. Men just de här som spelar med dem, de är ju med och spelar med oss också.
Ja,
liksom så man känner sig,
du är också uppe på den nivån.
Man får liksom känna lukten av deras grytor som kokar.
Det är väldigt fint sagt. Men förra året så gav du ju ut en ny skiva som dig själv, eller vad man ska kalla det för.
Ja.
Ja. Vad var det som ledde fram till det?
Jo, men det var ju den här grejen som har kommit som heter Facebook. Även det är liksom, den har ju ställt förändrats mycket, för plötsligt så kan man ju få ett meddelande från vem som helst.
Ja.
Och det fick jag. Jag fick så mycket kärlek när jag gick med i Facebook.
Ja.
Och så många som berättar om det så här.
De hörde av sig till dig helt enkelt.
Ja, så många som skriver meddel om att jag vill ha kompis med. Och så när man blir vän med dem så säger de så här, vet du vad, jag har lyssnat på bla bla. Jag har lyssnat den och den. Och så frågar liksom hälften, ska du inte göra något nytt? Och det kanske är en artighetsfras, men jag gick igång på det. Så till slut så var det så, när jag hade sagt det i 10 år så här, jo, men jag är på gång. Så kände jag att jag liksom, nej men va, nu får jag liksom ta innan jag dör här måste jag ju ta tag i det här, annars är man ju bara en jävla lögnare som håller på och pratar. Och då så började jag så smått att skriva. Hela tiden hade jag sånger på gång, men jag bara satte igång och började försöka få ner dem. Och så ringde jag Thomas Andersson och han var med och hjälpte till. Vi skrev lite tillsammans. Det är väldigt kul att skriva. Jag gillar att skriva tillsammans med andra också, just för att jag är väl liksom kicksökande och jag tycker om det här när en stund får ett lite större värde. Och jag har lite så här svårt för när deadline är för långt bort och få saker gjorda. Men om det är så, nu ses vi och när jag går
här, måste någonting hända.
Det måste liksom hända, annars så sitter jag själv imorgon. Och liksom då är det så här, där någonstans, det är kul att liksom, då kan man faktiskt få den här lekkänslan av att det börjar surra i huvudet lite grann, man bara kommer igång på det. Ja, men då kan det skapa saker. Det är som att få ett barn lite grann.
Gick det lätt att göra den här skivan, de här låten?
Nej, det skulle jag inte säga. Men några saker gick väl ganska lätt. Det är ju så där, man har en bra idé brukar det gå ganska lätt. Och sen, men just innan man hittade idén så är det ju ganska tungt. Och det var väl en kamp, men det var ju, David Nyström var ju fantastiskt tålmodig. Han producerade den. Så vi kämpade och slet. Och det är ju så, när man har hållit sig borta länge, man har ju fortfarande väldigt många idéer om hur man vill att det ska låta. Och det kanske inte är så jävla kul för en producent liksom, att man är så noga med hur man vill ha det. Men på något vis, den här tiden har byggt upp någon slags ansvar att liksom, jag kan, om jag har väntat 10, man har ju väntat 15, men nu måste jag, om jag väntar så här länge, då kan jag inte bara slarva bort det där och det där och det där. Så blev det med allting.
Du blev väldigt noggrann.
Jag blev liksom ganska så noggrann.
Hur tycker du resultatet blev?
Jag tycker det är bra. Jag tycker det. Sen kan man, ja, jag tycker det är bra. Sen kan jag tänka mig att jag inte riktigt samma smak som många andra, men jag jag vet vad jag tycker om. Och sen är det ju förvånande, vissa saker mer av dig, den sången, den höll på att inte komma med och liksom jag på att kämpa. Jag bara, där kände jag att jag hade en känsla av att men det här är
det är någonting,
det är någonting som är bra här. Och så började jag körde den alldeles långsamt, så bara så tog den enklare och då nappade David på det. Och sen efter ett tag så började jag märka, ja men den här, nu börjar det kännas rätt och trummorna kom på, den känns bra. Sen kom Mia och låg på kör på refrängen och så kände nu händer det någonting.
Nu händer det någonting. Ja. Är det samma känsla fortfarande som du hade då på 80- och 90-talet, just det här när det händer liksom?
Det är nog det lite grann. Jag skrev en sång idag, en tjej som heter Karin Westerberg, och hon, och vi sa just det, vi hade kommit på en liten fin sak. Och bara så här, ja, men just nu när man är så här, det liksom, man vet inte riktigt, det finns, man kommer och det öppnar sig en väg som är superfin. Och sen så ser man att den delar sig en liten bit längre fram. Och man är liksom, kommer knappt komma ihåg den här vägen om man inte, man måste bara bestämma sig tidigt här, vilket håll ska vi gå? Vi går däråt och så, det var sista chansen och vi kommer aldrig mer kunna gå åt det hållet. Och då är det liksom, när man har gått åt det hållet har man förstört den andra vägen.
Ja.
Och det där är ju så jäkla spännande och roligt. Alltså, det är som att surfa eller någonting.
hur länge tror du att du kommer att sitta och göra musik här om 20 år?
Ja. Men jag trodde ju inte jag skulle hålla på mer än ett år.
Nej.
Så nu håller jag på i liksom 25 eller något. Jag vet inte. Men det är väl det. Jag är liksom inte lika begåvad kanske som de... Så många av de här musikerna som jag spelar med, så här, de är så fantastiska liksom, och så där bra är inte jag. Men det är just kul att jag har både musik och text som gör att man klarar sig på lite lättare liksom.
Mm.
Men det är så hårt det nu. Det finns ju folk som jag känner som är så fruktansvärt begåvade, men det är svårt att leva på som musiker också.
Det är väldigt svårt.
Så, ja. Och så känner man sig, va? Ja, men ska inte den personen kunna klara sig på det här, då skiter jag i det. Men då vet man vet inte vad man ska tänka liksom.
Nej.
Men det är så jävla hårt det där, och jag förstår ju att alla kan inte vara musiker, men jag bara liksom, det finns så många andra jobb som man undrar så här, hur viktigt är det där jobbet då? Hur fan kan det vara så mycket pengar i det där? Och vad händer, hur många blir glada av det där? Och liksom, behöver inte. Det är så mycket som är konstigt. När man var liten trodde man att vuxenvärlden var så här, ja men just det, när man är gammal då är det vuxen, då fuskas det inte och det är ordning och regler när man spelar Monopol eller så. Nu bara liksom förstår man ju att fan, det är ju bara jävla,
det är
kaos liksom. Det är de som fuskar som styr, och liksom folk får länder får trycka pengar, och den som släpper ut mest skit
blir rik.
Ja, det är liksom, det är så jävla hårt. När man har barn så jag känner ibland att bara, så är det lust att bara, jag vet inte. Ska inte säga något. Ja, men det är en hård tid nu. Jag tycker det inte går så jävla bra för jorden just nu.
Nej.
Jag vet inte vad jag tycker, det är oroväckande med Ryssland och allting.
Mm.
Jag skrattar, men för man är rädd kanske.
Mm. Det känns som att musiken har liksom, den har breddats. Innan så sjöng du om saker du tänkte på Paris och sånt. Och nu är vi på hela planeten.
Ja.
Det kanske är en naturlig utveckling att man, precis, tänker så.
Nej, men detaljerna det sitter ofta, men det finns ju detaljer som kan beskriva det där också.
Mm.
Men det har vi ju inte tid med att säga. Nej, men jag bara känner att det är så här, nu är man en man och så plötsligt förstår man liksom hur att det är så, det är bara liksom, vi är bara fortfarande barn som är lite större liksom.
Vi vill ju fortfarande leka.
Ja, vi vill leka och vi vill släppa ut lite gift i havet så vi blir rik.
Det är en dålig lek.
Ja. Nej, men det är fruktansvärt som hur det är nu med alla liksom, den här jorden som går back. Som vi har konstruerat,
som vi bara slösar upp helt enkelt, och har ingenting att ge till våra barn.
Nej.
Till slut.
Och liksom det här med lyckan, vad är det vi vill egentligen?
Mm.
Egentligen är det ganska så enkelt. Liksom, folk vill ha kärlek och sex och god mat och, mm. och umgås med varandra. Och det skulle inte behöva vara så jävla dyrt egentligen.
Nej.
Men så har man gått hela den här rundan runt. Bara för, då ska man göra allt det här som bara tär för att komma till att hitta någon som man kan ha sex och äta lite god mat tillsammans med.